Hej och välkomna till Witchypodden med mig Sofia och min förtjusande häxsyster Sandra. Idag ska vi prata om någonting som vi har tänkt på länge faktiskt. Vi ska ha ett avsnitt om olika begrepp som används inom häxvärlden. Och det är många sådana begrepp som vi själva kände att när vi var nya inom häxerier och så var det sådana ord som vi liksom stötte på lite här och var. En del var lättare att lära sig och en del lite svårare kanske. Men sådana vi liksom har kollat upp och tidigare och sådana som vi använder mer eller mindre på olika sätt. Så vi kommer att prata lite om dem. Mm. Och vi pratar väl om dem ganska mycket utifrån oss själva.
Ja, precis. Alltså, inför våra poddavsnitt, vi sitter ju liksom inte och läser på så vi kan läsa innan till, utan det är lite mer så här hur vi använder begrepp eller uttryck och liksom vad de betyder för oss. Så att det är liksom vår egna tolkning. Det är ingenting som är kanske helt rätt eller fel eller ute efter någon, något uppslagsverk. Liksom.
Precis. Och vi två är väl ganska mycket så i allmänhet att saker och ting är inte svart eller vitt för oss, utan vi rör oss ganska mycket i gråzonerna kan man säga.
Precis.
Lite mitt emellan så. Ja. Men det skulle vara lite kul om ni som lyssnar, om ni har någon helt annan definition av något begrepp, så får ni jättegärna skriva till oss på Insta. Så kan vi diskutera det.
Ja.
Eller om ni har liksom en annan tolkning eller annan användning av ett begrepp så.
För jag tänker det är lite som om man snackar tarot med folk som är lite insatta i tarot. Jag har ju en förkärlek till eremiten. Så när jag pratar om eremiten-kortet så gör jag det med ganska mycket kärlek och ser liksom vad som är så positivt i det kortet.
Ja.
Och det vet jag, en vän till mig och hon sa så här, men gud, tack så mycket för den tolkningen. För hon hade alltid tänkt att eremiten var så här att man måste vara ensam och det ska vara tyst och grått liksom. Men alltså jag är mer så här, bara, men lys upp din egna väg och liksom följ ditt hjärta och typ lyssna inåt och typ så här, den vägen du går på är kanske inte som för alla andra, men det är rätt för dig liksom.
Ja.
Och då var hon så verkligen, tack så mycket för det, för att nu ser jag på det kortet på ett helt annat sätt. Och så kan det vara med olika begrepp också liksom.
Ja, verkligen. Och om jag tänker på eremiten så tänker jag att den kommer ofta upp när man har haft en ganska så här social period i sitt liv. Så kanske den kommer upp och liksom bara så här, nej men nu Sofia, nu är det dags att du liksom drar dig undan lite liksom. Nu får du dra ner lite på alla sociala kontakter och kanske vända blicken inåt lite mer. Var lite med dig själv, meditera mer och sådär.
Precis.
Så det är något som är bra. Jag tycker det är ett jättefint kort att få.
Ja, jag tycker också att det är väldigt fint. Men där finns det ju olika tolkningar och vad man ser själv i kortet och sådär.
Ja.
Och så är det ju med mycket av det som
är
inom häxvärlden så att säga. Vad ska vi dra igång det hela med, tycker du?
Men ska vi börja med årshjul då?
Det kan vi göra.
Jo, men alltså årshjulet är ju det är någonting som många häxor följer. Och det finns egentligen olika årshjul, men alltså det mest kända är väl kanske det keltiska. Sen finns det ett nordiskt också som är alltså det är samma högtider som det keltiska, fast det har lite olika namn och så. Men årshjulet är ju liksom alltså årstiderna, dels är det årstiderna kopplade till de olika elementen. Till exempel att nu är det höst och det är jordelementet, så kommer vintern, då är det luft. Vår är eld, sommar vatten. Sen finns det lite olika traditioner liksom hur man placerar ut elementen och så, men det är det årshjulet jag följer i alla fall. Ja. Och det är ju en cyklisk syn på året. Och så kan man även då placera ut de olika högtiderna på årshjulet. Man kan om man vill placera ut gudinnor också som passar till de olika årstiderna. Och de här årstiderna då kan vi ta ett annat ord vi hade tänkt att ta upp också, sabbat.
Ja, just det. Jag bara, vilket ord är du? Jag bara,
Nej, men när vi häxor pratar sabbat, då menar vi ju de här olika högtiderna som finns på årshjulet.
Ja.
Som Samhain, som firas vid Halloween, vintersolståndet och så vidare.
Ja.
Det är ju 8 sådana högtider.
Mm.
Så det är ju...
Och där säger man väl att 4 av dem är liksom större högtider. Ja. Och sen så finns det 4 som är lite mindre.
Precis.
Som man firar.
Mm. Och de är liksom inte utplacerade helt random, utan det följer ju liksom naturen, kan man säga.
Ja.
Alltså det, man firar skörden, man firar sådden, man firar att ljuset kommer tillbaka. Man firar att dag och natt är lika långa på hösten och våren, till exempel.
Mm. Precis, och jag tänker att sabbaterna, om jag inte tänker helt fel nu, så de kristna högtiderna har väl specifika datum. Men jag tänker julafton är ju alltid 24 augusti, tänkte jag säga, men 24 december. Men när man tänker som vintersolståndet, det inträffar ju inte ett exakt datum varje år. Utan det är, man får kolla liksom, när är det det här året?
Mm.
Oftast är det ju att det är från liksom en dag till en annan som sabbaten är. Så att det inträffar liksom från kvällen till morgonen eller vad det nu kan vara. Eller liksom, så att det är ett dygn liksom, det är inte just så här, bara just den här dagen här, utan det är...
Fast är inte vintersolståndet och sommarståndet, är inte de speciella datum, är inte det 21 december och 21 juni?
Ja, det kanske det är.
Jag tror det, fast det är nog vårdagjämning och höstdagjämning som inte är fast.
Ja, så kan det absolut vara.
Jag vågar inte säga.
Nej, jag vet bara att jag måste...
Nu är vi i gråzonen här.
Ja, men det är det vi säger. Vi har ju inte liksom, så här, vi sitter ju inte med en specifik text som vi går ut efter, men där vi har alla svaren och facit. Men för jag vet att jag behöver alltid kolla upp i alla fall när vissa är...
Jo, men det är jag också.
Ja.
Och sen måste man ju inte fira på exakt den dagen när det är, utan man kan ju fira lite före, lite efter. Alltså det gör man ju när man...
Och jag tänker att där passar. Skiljer det sig väl lite från de kristna högtiderna. För där är det så här, det är julafton 24 december.
Mm.
Och då firar man det då. Det är sen klart att givetvis kan man fira en andra datum också. Men jag tänker ut efter hur vi arbetar och sånt. Så är det alltid, julafton är alltid 24. Det är då som det är, man får, det är ju extra betalt på jobbet och sådär. Medans vi kanske tänker så här, vi ska fira Samhain och det är egentligen det datumet. Men vi firar det här datumet för det passar oss bättre.
Ja.
Och det tycker jag känns där, det är lite mer avslappnat.
Ja, det är det.
För att man firar inte just en specifik dag, man firar en viss tid liksom, på året.
Ja, verkligen.
Det är bra, tycker jag.
Mm,
att man kan flyta lite så här, göra så lite som man själv känner för.
Ja. Sen hade det ju varit fint om det fanns lite röda dagar kopplade till de här högtiderna också. Inte bara liksom till jul, att man blir ledig liksom på den röda dagen och så.
Precis.
Ja.
Ja, och där fick du ju också in elementen. Och elementen pratar man ju väldigt mycket om. Det återkommer ju tarot till exempel och man kan ju ha olika ceremonier där man har ett visst element som man kanske liksom specifikt har fokus på.
Ja.
Och jag tänker som i Samhain, där är det ju eld man nu tänker med, eller jag tänker på det i alla fall, om jag inte har fel, att man tänker att man ska elda lite.
Ja, det är eld vid ganska många högtider faktiskt. Ja. Även om liksom grundelementet för säsongen kanske inte är eld, så använder man ofta elden vid högtider.
Mm, precis.
Ja.
Och där är det ju också, som du sa, det är jord, luft, eld och vatten.
Mm.
Som är ständigt liksom närvarande i våran värld. Och där man ofta liksom kanske upplever att man är i ett visst element lite mer än andra. Eller man dras till ett visst element mer. När man pratar om horoskop och sånt.
Mm.
Eller horoskop, ja, men stjärntecken.
Ja, men astrologi.
Ja, precis. Så jag pratar med också om de olika elementen.
Mm. Man använder också elementen ofta, alltså när man sysslar med magi, liksom, att man vill använda alla elementen på något sätt för att få liksom, extra kraft. Så.
Mm.
Man kanske har elementen representerade på sitt altare i någon form. Att man kanske har ett ljus för eld, man kanske har rökelse för luft, kristaller för jord. Och någonting som representerar vatten, kanske en liten bägare med vatten eller en snäcka eller vad det nu kan vara.
Precis. Så att man får med alla dem och det skapar en viss balans också.
Ja.
Om man har med det liksom. Och sen har vi ju pentagrammet som också, det symboliserar ju också elementen.
Ja, det är ju ett pentagram är ju en femuddig stjärna och varje udd är ju ett element. Och så är det de här 4 vi har räknat upp plus ande.
Mm.
Och så är ju stjärnan i en cirkel.
Ja. Och cirkeln, den binder ihop liksom varje udd på stjärnan. Så.
Ja.
Så om det är en stjärna utan den här cirkeln, då är det egentligen bara en femuddig stjärna.
Mm.
Pentagrammet syns ju ganska mycket inom liksom den alternativa världen.
Ja.
Och det har väl använts ganska länge, va?
Ja, det är väl en väldigt gammal symbol som används liksom religiöst och magiskt och så.
Mm.
Men den kanske fick ett uppsving under förra århundradet. Mm. Kanske för att den användes i andra sammanhang då. Liksom att inom typ satanismen och sådär så använder man ett pentagram upp och nervänt.
Ja,
precis. Som en symbol.
Ja. Och det är ju just det här att man har tagit pentagrammet typ till satanismen. Det är ju en symbol som de liksom har tagit. Åt vilket håll man har stjärnan spelar inte så stor roll. Nej. Men givetvis, folk kopplar ihop ett pentagram som är upp och ner på vänt med satanism.
Ja.
Men det är ju lite så här, ja, jag kanske inte skulle ha på mig ett pentagram som är upp och ner på ute på stan. Men det är också så här, om vi köper smycken och sånt så är de ju, det är ju rättvänd stjärna. Mm.
Precis.
Men för mig är det en fin symbol. Jag tycker stjärnor är fina överlag liksom.
Ja, men det tycker jag, men det är en jättefin symbol. Och det är fint att liksom ha med den som en påminnelse om elementen.
Mm, absolut.
Att liksom hitta balans mellan dem och så.
Mm.
Och att elementen finns representerade i oss alla och runt allting omkring oss också.
Visst är det så.
Ja. Kommer det inte någon sån här naturlig snygg övergång till nästa?
Precis, vi blir såhär, vad ska vi ta om nu?
Ja.
Men vi kan ju prata om chakran.
Ja.
För det minns jag i alla fall att jag tyckte var så här när jag började grotta ner mig mer i liksom alla begrepp och sånt i början av min liksom resa på att öppna upp mer för det alternativa och sånt. Då kände jag bara så här, chakran, gud, måste jag lära mig alla dem? Vad ska det vara bra för? Och liksom så här, ja, det var lite överväldigande. Och det kan jag tycka med, när man utforskar nya områden så är det, kan det vara väldigt mycket information som man känner bara så här, gud, måste jag kunna allt det här? Liksom. Mm. Men sen när man förstår innebörden och så här, då är det så här, ja, men det var ju inte så jävla jobbigt ändå. Nej. Liksom. Men du som håller på mycket med yoga och sånt, pratar inte du väldigt mycket chakran?
Jo, absolut. Man använder ju chakran inom yogan och inom meditation och så.
Mm.
Så chakran är ju som energicentrum eller energihjul i kroppen.
Mm.
Och det finns 7 som man pratar mest om, de mest kända eller största så. Sen finns det många fler, men det är mest de här 7 som åtminstone jag jobbar med.
Mm.
Och de sitter ju längs ryggraden upp till ovanför gässan, precis. Mm. Och alltså, elementen är ju representerade i chakran också.
Mm.
Och energi flödar ju genom chakrarna då. Sen kan man få blockeringar. Så att om man får en blockering så kanske det här hjulet snurrar långsamt.
Mm.
Eller så kanske det är tvärtom, att det är alldeles för aktivt. Och då blir det någon form av obalans.
Mm.
Antingen i kroppen eller i liksom själen, sinnet. Så. Så då kan man försöka liksom att påverkar chakrat på olika sätt. Och det kan man göra till exempel genom yoga, meditation, genom att äta viss mat som symboliserar det här chakrat och så.
Mm.
Det finns andra saker man kan göra också, men det är några exempel.
Ja, och varje chakra har ju en färg.
Precis.
Och sen har man också kristaller som är kopplade till chakran. Och där kan det vara flera olika, det behöver inte vara just en. Liksom, så här. Men jag tänker, man kan ju, det är många som har så här chakraarmband till exempel. Ja. Och det är ju representerat med 7 olika kristaller till exempel. Mm. Jag fick ett chakraarmband som en present när jag prenumererade på någon tidning, tror jag. Och då tänkte jag så här, alltså för mig så blev det så lätt, för då kunde jag se chakrarna liksom framför mig. Och då var det mycket lättare för mig att liksom lära mig dem och komma ihåg så här, liksom vad som är vad. Ja. För då ser man en naturlig koppling också, alltså i vilken ordning de sitter och sådär.
Mm.
Och sen ju mer man går kurser eller liksom kommer in mer i den här alternativa världen, så är chakran är ständigt närvarande.
Ja.
Man pratar väldigt mycket om chakran. Så att om man ska lära sig någonting, så kolla lite mer på chakran. För att det kommer återkomma konstant.
Ja, men det gör det. Och det är lite häftigt också när man har lärt sig lite mer om chakran och sig själv, så kan man märka själv att man har någon obalans i ett chakra.
Mm.
Alltså, exempel på det kan vara till exempel om man har en blockering i halschakrat, så kan det vara att man inte vågar säga sin sanning. Liksom. Mm. Att man nickar och håller med, men när man säger inte vad man tycker.
Nej.
Och då kanske man behöver liksom jobba med att få igång det här chakrat igen. Mm. Eller få bort den här blockeringen.
Mm.
Det skulle man kunna göra genom att chanta till exempel. Om man gör en meditation och med chanting eller något sånt där. Eller sjunga. Mm. Och så, eller göra yogapositioner som öppnar upp halschakrat.
Precis.
Mm. Eller använda en kristall som som passar. Mm. Att jobba med den på något sätt.
Och det brukar ju vara en blå kristall till just halschakrat. Mm. Tänker jag, men det kan ju säkert vara andra färger också.
Ja.
Men då kan man ju lägga en kristall där eller ja. Hålla i en eller sådär. Ja. Eller bara ha när man mediterar eller bara ha en liksom, mm. överhuvudtaget.
Mm. Ja, nej, men det är väldigt spännande med chakran faktiskt.
Mm.
Och det finns mycket att lära sig. Alltså det är så många lager i det också. Liksom, att först kanske man lär sig lite vad de heter, vad de sitter, färgerna. Alltså ja, vad de har för funktion och sådär. Och sen... Mm. Sen kan man komma till nästa lager, liksom, att jobba mer aktivt med dem och hur de påverkar en lite mer, vad ska man säga, diffust och sådär. Så och sen kommer man till ett lager till och så. Mm.
Precis.
Ja.
Och då tänker jag, när man mediterar eller sådär så kan man ofta vilja ha lite rökelse.
Mm.
Eller man kanske vill så här, ha en smoke cleansing, att man renar sig med rök innan man mediterar. Och det kan ju vara för att alltså, rena energierna eller för att liksom, bjuda in till bjuda in förfäder och spirits och guider och sådär. Och där kan man ju använda sig av olika slags rök. Som, jag tänker, där kan man kan ju köpa online. Det finns ju Palo Santo och Salvia och andra liksom örtbuntar. Du gör ju många själv.
Mm.
Och där kan man ju använda vad man känner sig manad till. Eller så kan man bara ta örter och bränna.
Ja.
Och vi behöver ju nämna att det här kallar man ju ofta för smudging.
Mm.
Ja, och smudging är egentligen att man renar genom rök.
Mm. Ja, det är väl egentligen är det väl genom salvia rök liksom.
Mm.
Men det är ju det är väl lite problematiskt begrepp nu eftersom det är lite olika. En del använder det fortfarande, en del tar jättestarkt avstånd från det. För att man de som tar avstånd från det då anser att det är kulturell appropriering då, att det tillhör liksom inte vår kultur utan man tar liksom godbitarna ur någon annans kultur utan att respektera den kulturen och så. Och att det är liksom close practice liksom, att vi har inte tillgång till den.
Nej.
Till just den här praktiken.
Precis.
Men man jag tänker att där får var och en liksom bilda sin egen uppfattning faktiskt.
Precis.
Läsa på, känna efter, se vem man själv landar.
Precis. Och just också typ att en del då säger att man får inte använda ordet smudging, man får inte använda vit salvia, man får inte använda Palo Santo, för att det finns, här i Norden har vi andra alternativ, man kan använda en till exempel, eller något annat träslag, eller andra örter eller sådär.
Ja.
Men där tänker jag också att där får man ta sitt egna ansvar, liksom, såhär, vart köper jag in mina örter och träslag och sånt. Och att man tar ansvar för det man köper.
Precis.
Och vad man liksom stödjer och sådär.
Ja.
Och vi har ju absolut inga pekpinnar. Utan eller det är lite så här, jag skiter i vad andra gör. Så länge det inte är någonting som är typ så här djurplågeri eller någonting annat. Mm. Jag använder lite det jag känner för stunden.
Ja. Sen kan väl jag tycka rent allmänt att, alltså ibland kan vi tycka liksom här omkring att vi vill ha så mycket som är så exotiskt. Liksom, att man tror att det är bättre om det kommer från någon annan kultur. Liksom, för att då blir det mer kraftfullt och så. Men alltså, så behöver det absolut inte vara. Alltså, man kan ju gå ut och plocka grob och själv och göra egna liksom, rökelsebuntar av och använda dem för att rena.
Mm.
Det behöver absolut inte vara sämre. Det kan vara bättre på många sätt. För då kan jag liksom lägga in mina intentioner redan när jag plockar växterna som jag sedan använder. Som jag torkar och gör i ordning själv och så. Att man liksom väver in det i själva buntarna.
Ja, och jag tänker också här, jag har ju fått en bunt av dig som hade en i till exempel, som sprakar lite så här och sen hamnar ju de i barren lite överallt så här, men då är det också så här, då kanske man om man märker att det bara väldigt mycket, lägg det i en skål istället då liksom. Och där tänker jag också så här, där är det jättefint för där har du plockat det och så har jag fått det som en gåva och det betyder ju mycket mer för mig än att jag köper någonting typ online eller i någon butik. Det vet man ju inte exakt hur det hanterats hela vägen och liksom. Nej. Vem som har plockat det så här. Här vet jag ju så här, du har plockat det själv, du har gjort det själv liksom. Ja. Det är lite så här som vi alltid brukar säga så här, men keep it simple. Kör på det som känns rätt för dig.
Mm.
I den spirituella världen så finns det olika vägar man kan gå. Ja. Och sätt man använder sig av örter och kristaller och allt möjligt. Och alla får hitta sin väg.
Ja, men precis. Gör din grej, men gör det med respekt också. Ja,
absolut.
Ja. Respektera naturen, respektera andra kulturer.
Mm.
Nej, men jag tycker det är viktigt också att känna efter liksom vad man egentligen vill göra. Mm. Man kanske inte behöver liksom köpa hem något jättedyrt och liksom importera det utifrån liksom bara för att man förväntas göra det.
Mm.
Samtidigt så har vi alla varit nya. Liksom. Då är man ofta där att man ser lite så här vad andra använder. Ja. Och då blir det lätt att man vill göra det. Och det är inte så konstigt.
Nej,
det är så vi funkar. Liksom.
Ja. Men ändå att rena med rök, man kan rena sig själv, man kan rena föremål, man kan rena platser.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt vanligt.
Ja.
Så man kan ju typ meditera och kolla in i röken till exempel. Mm. Jag tycker det är jättemysigt att bara tända rökelse och så ha typ kanske mörk bakgrund bakom och så ser man liksom... hur röken liksom dansar och liksom
så. Alltså jag älskar när du lägger upp det på Insta, men jag bara sitter och myser och njuter till det här.
Alltså vet du hur många sådana videos jag har i min telefon?
Nej, men jag kan tänka mig.
Hur många som helst.
Ja.
För jag tycker också så här, det är ja, men det är jättemysigt.
Ja, men det är meditativt.
Liksom. Ja, absolut.
Ja.
Och jag menar då är det typ nästan alltid bara rökelse, helt vanlig rökelse som jag lägger upp. Ja, men det är fint och så doftar det gott också. Mm. Och det är också så här att All slags rök luktar ju olika.
Mm.
Och det är många som inte gillar salvian till exempel.
Ja.
För den kan lukta lite svett ibland. Och sen vet jag... Jag köpte ju en backflow...
Ja, just det.
Rökelse. Det är alltså en rökelsekon man sätter på en liten typ staty.
Mm.
Och istället för att röken går uppåt så åker den ju neråt. Så det ser ut som att den flyter ner typ som i ett vattenfall eller så.
Ja.
Och det ser jättefint ut, men gud vad den luktar illa. Åh, shit. Men jag vet att jag pratade faktiskt med någon på Instagram om det. För att hon frågade så, har du liksom provat backflow? Mm. Jag bara, ja, men jag tycker inte om doften, du har ändå provat tre olika.
Ja.
Men då sa hon att hon hade någon som luktade faktiskt jättegott så här. Och jag bara, då kanske det finns hopp för det. Men jag tror inte, min backflow kom jag
Men det kanske var någon sån sort med typ parfym eller någonting i. Kan det inte ha varit det eftersom du sa att det luktade lite såhär gammal gubbe typ?
Jag vet inte, men eftersom att jag provade tre olika och det var från olika märken också.
Olika märken också, okej.
Okay. Därför blir jag lite såhär, backflow är nog inte min grej, men jag förstår ju att andra gillar det. Så att jag tänker min backflow kommer nog få vandra vidare till någon som kommer uppskatta det mer än vad jag gör. Så småningom i alla fall. För jag har ändå sagt såhär, du får gärna låna min och prova den. Och bara, nej, jag tror inte det.
Nej, det behövs inte. Nej, för jag har varit sugen på att skaffa en innan. Men nej, jag lägger ner. Jag har mycket annat att rena med.
Precis.
Nej, men jag tycker också om, alltså det, för mig är det kanske inte alltid att rena, utan det kan vara liksom att hamna i bra stämning bara så. Mm. Kan det vara. Men sen finns det ju andra sätt än allt. Man måste ju inte rena eller klänsa med rök, utan det finns ju andra sätt också. Man kan använda ljud, till exempel klangskålar. Mm. Jag har sett att det finns de som klappar händerna.
Mm.
Man kan använda sin röst.
Mm.
Det blir säkert hur många sätt som helst. Liksom. Använda klockor och ringa med så.
Och det finns ju också så här, om man liksom är ute i naturen till exempel, där man kanske inte kan använda sig av rök, man kanske inte har tillgång till eld eller typ sådär. Man kan jord till exempel, man kanske inte vill klätta in sig helt med jord, men jord är också renande.
Precis.
Eller man kan liksom borsta av sig själv med vad man har tillgång till, granris eller vad som. För att om man tänker att man liksom borstar bort gammal energi.
Mm.
Men givetvis, rök är väldigt simpelt, för det krävs inte något speciellt sätt hur man gör det. Liksom.
Man kan ju duscha eller bada,
men
det är klart att då blir man ju ren fysiskt. Ja. Men man kan ju också använda det för att liksom rena sig mer andligt, om man ska säga. Mm. Rena sig från energi man inte vill ha.
Precis.
Det är ett jättebra sätt.
Ja, visst är det så. Och då tänker jag också så här, just med att rena sig med att duscha, då får man ju gå in, alltså det räcker ju inte liksom att man bara går in och ställer sig i en dusch, men man får ju ha en intention då.
Precis.
Att man faktiskt, och med intention menar vi så att man har en tanke bakom det hela. Så att om man står i duschen och tänker så här, nu ska jag duscha bort typ, om man haft en jobbig dag, nu duschar jag bort den här jobbiga dagen, duschar bort liksom de här jobbiga känslorna man har, och så låter jag det få liksom skölja av mig. Då blir det lite mer att man bara duschar.
Ja, men precis.
För man kan också bara känna typ så här, om man säger att man har haft en jobbig dag på jobbet, man sätter sig i bilen, så det kan man också känna typ att man att om man tänker så här, nu låter jag det här rinna av mig, som typ man häller vatten på gås till exempel, då kan man nästan fysiskt känna så, okej, nu försvinner det här och bara försvinner ut.
Ja.
Så att, för intentioner är, pratas det mycket också om.
Ja, det gör det. Och alltså, vi pratar mycket om saker vi använder. Vi använder liksom rökelser, vi använder örter, vi använder kristaller, olja. Alltså det finns så mycket liksom häxiga grejer som man omger sig med, som man använder på olika sätt. Men alltså det som är genomgående är ändå att man behöver ha en intention bakom det man gör. Mm. Oavsett det handlar om att rena sig eller att göra någonting läkande eller göra en spell eller någonting, så har man en intention liksom. Mm. För att annars är det bara grejer man sysslar med liksom. Det är bara fysiska ting som man håller på med.
Mm.
Men det är ju intentionen som liksom är själva drivkraften. Alltså man har en avsikt med att göra det här.
Precis.
Det är någonting man vill uppnå med det man håller på med.
Mm. Men då tänker jag som bara väldigt simpelt. Om man vill tända rökelse, som du sa, så att man gör det för att man vill ha det lite mysigt till exempel.
Ja.
Då har man ju tänt rökelse med intention att jag vill göra det mysigt, det luktar gott, jag kommer känna att det är mysigt och liksom hemtrevligt. Ja. Och då är det ju den intentionen. Och det är typ såhär, det är så här fort, det är en sekund och sen är det över. Men, men då ligger den ju ändå kvar i det man har gjort liksom. Så det är inte så att man måste gå runt och tänka på typ hela tiden så här, den här halvtimman rökelsen är så att man bara måste intentionen liksom. Ja. Men jag tänker att man kanske gör saker med intentioner fast man inte ens tänker på det.
Ja, ja men det tror jag. Att man har liksom oavsiktliga intentioner, måste man säga. Mer dolda intentioner som man inte liksom har tillgång till. Egentligen. Men att de finns där.
Du nämnde väl spells också nu, eller? Hur du inte
Ja, men det skulle prata om.
Mm.
Alltså, jag använder ju ofta ordet spell liksom, på engelska. Sen vet jag att det är de som tycker att det är jättekast att göra såna här svengelska ord. Liksom. Men när jag säger spell så menar jag ju liksom en alltså, trollformel.
Mm.
Eller vad man ska säga. Men du säger också spell, va?
Oftast. Ja, jag tror det. Det är samma sak som jag använder gärna spirits istället för att säga typ spöken eller andar. För det blir ett konstigt spirits om man säger spirits eller spells, det känns som att det engelska ordet innefattar så mycket mer
lite
än,
bredare,
än vad vissa svenska ord gör. Mm. Och då blir det att jag använder dem för att det känns bäst för mig. Liksom.
Ja.
Men samma sak där, det finns inget rätt eller fel.
Nej.
Så använd det som du själv känner.
Ja.
Men när du gör en spell, hur gör du den till exempel? För det kan man göra på massa olika sätt.
Oj, det är jätteolika. Men det är lite som vi varit inne på innan, man kan göra det som en amulett eller som en spell jar, alltså man har en burk där man lägger ner olika föremål med en intention då, som alltid.
Mm.
Eller så gör man det, alltså man kanske sitter vid sitt altare, man kanske är utomhus, man kanske liksom slår en ring runt sig, antingen att man bara tänker en ring eller att man liksom ritar ut en ring som man verkar inom sen då, att man gör ut för någon form av magi inom den här cirkeln. Och man gör ju en spell eller en trollformel för att uppnå något, ändra något. Alltså på något sätt liksom omvandla energi. Det är ju energi man jobbar med.
Mm.
Så det kan ju vara allt från en beskyddande formel. Jag har gjort den för min katt en gång faktiskt. För att han råkade i slagsmål så ofta.
Ja.
Han kom hem liksom med sår och allting, så då gjorde jag det. Det var det länge sedan, jag kommer inte ihåg exakt vad jag använde i den.
Nej.
Men det var några olika grejer. Också en trollformel som jag uttalade. Och så hade jag i några hårstrån från honom också. För att det verkligen skulle vara han då.
Mm.
Men det blev faktiskt bättre. Men nu behöver jag göra en ny, för nu har den tagit slut, tror jag, den märken.
Precis.
Ja, för nu har jag fått stryk igen faktiskt.
Ja.
Eller som jag nämnt förut, man kan göra liksom en spel för självkärlek. Liksom för att öka på den här kärleken man känner för sig själv. Man kan behöva lite draghjälp ibland.
Mm.
Man kan göra spell för att attrahera mer pengar. Vad det nu kan vara liksom.
Mm.
Man kan göra spell för liksom andra, för att andras välmående.
Mm.
Cord cutting, liksom att man ska klippa banden till någon eller något som man behöver bli av med i sitt liv. Så. Ja, så det finns ju massa, och man kan läsa i böcker hur man ska göra. Man kan läsa på nätet. Man kan hitta på själv. Man kan göra en variant, man kan hämta lite här och där. Alltså det viktigaste är väl att man har sin intention och att man gör det här på ett sätt så att man själv tror på det man gör, tänker jag.
Och liksom som med allt så här, man kan hitta på sitt eget. Jag tänker att jag önskar mig saker ibland. Alltså, och då är det lite mer så här, jag önskar mig inte vinna på lotto eller något sånt. Men då tänker jag så här, det är ju inte kanske någon spel direkt. Fast indirekt blir det ju det, för jag kan önska mig någonting. Och antingen har jag skrivit ner det, eller så har jag sagt det, eller så har jag tänkt det. Men du är också så här, jag har ju inte gjort det en gång, det har varit vid flera tillfällen när jag gjort det. Och då blir det lite som en spel. Och det har varit att jag har önskat mig personer i mitt liv. Det har ju gått i uppfyllelse. Så att, jag tänker också där att, som du säger, bara man tror på det själv. Men det kan faktiskt vara så enkelt att, att det är faktiskt bara att man tänker eller att man vill någonting. Så blir det nästan som en liten spel. Eller vad heter det?
Manifestera.
Precis. Men det är ju lite, manifestation är ju också lite som en spel. Fast man kanske inte behöver ha typ så mycket
redskap. Precis, manifestation är lite simplare på något sätt. Liksom, att det kanske är någonting med att man uttalar en önskan så. Men en spel har man kanske med mer grejer för att förstärka sin önskan. Liksom, att man tar hjälp av kristaller och hårstrån och jord eller vad det kan vara liksom. Och att man kanske uttalar några ord. Och många gör ju det så att det rimmar också. För att få lite extra kraft då.
Ja, men precis. Och då blir det lite som en ritual istället liksom. Så här. För att en ritual, det är ju lite... Där är det också så här, man kan göra ritualer där man gör en viss sak i en viss ordning hela tiden. Och det tänker jag så här, att om man ska göra en spell, då kanske man gör vissa saker i en viss ordning. För man kanske vill typ tända ljus till exempel. Man kanske vill ha lite rökelse. Så man kommer i rätt stämning. Och man kanske sitter på en viss plats. Och sådär. Men man kan ju även göra ritualer precis som man själv vill också. För jag tänker, ritualer har ju funnits med människor i årtusenden liksom.
Ja, och ritualer kan ju betyda ganska olika. Alltså det kan ju vara någonting man gör. Alltså det kan ju dels vara någon form av handlingar eller så här som man upprepar vid till exempel varje fullmåne kanske man har en ritual. Någon kanske har en ritual varje lördag, att man gör någonting visst då tänder man ett ljus, tänker på någon viss person eller vad det kan vara. Då kan det vara en ritual. Så det är också lite olika för olika personer vad man lägger i det begreppet, vilken innebörd man ger det.
Visst är det så. Ja, en ganska vanlig ritual är väl att man renar sina kristaller i fullmånens ljus till exempel. Och det är ju så enkelt som att man lägger dem utomhus bara, eller på fönsterbrädan, och så låter man dem bli renade i fullmånens ljus liksom. Och det är ju en ganska simpel ritual som man kan göra vid fullmånen. Och då tänker jag också så här, ceremoni är ju ett vanligt begrepp också. Och där finns det också massa olika ceremonier för olika ändamål eller liksom vad man har ofta förknippats med, kanske en viss högtid som man gör ceremonier kring.
Ja, jag tänker att ceremoni är lite större. Ritual är något mer, lite mer vardagligt kanske. Alltså att man kanske har sin morgonritual och man kanske tänder ett ljus, gör en solhälsning, mediterar eller vad man nu gör. Alltså man upprepar det här liksom i princip varje dag. Men ceremoni är lite större, lite mer högtidligt. Man kanske oftare är fler på en ceremoni också, men måste inte vara det.
Nej. Ofta kan man tillverka saker till exempel i ceremoni. Och det, som du säger så här, antingen så kan man vara själv eller så kan man vara med flera. Men om man säger så här, om jag skulle vilja göra typ mina blomsterljus till exempel i ceremoni. Då handlar det lite om att då kanske jag inte bara ställer mig och gör de här ljusen. Nej. Utan då är det mer så att jag plockar fram allting och liksom typ välsignar dem liksom. Och har en intention med det hela liksom innan. Och då blir det som att då gör jag det i en ceremoni liksom. Ja. Det är inte bara någonting som jag bara slänger ihop liksom.
Nej. Nej, det kan ju vara att du har tillkallat dina guider eller någonting under den här ceremonin. Och då finns det liksom kraft från dem i ljusen du tillverkar och så. Ja, så att ceremoni är väl lite större och har kanske ofta en mer liksom typ helig eller magisk innebörd på något sätt, skulle jag nog tänka.
Precis.
Ceremoni är kanske ingenting. Man kanske inte har sin morgonceremoni eller kvällsceremoni.
Nej. Alltså det kan man ju ha. Ja, men jag tänker lite, det är lite som att typ på en vanlig vardag går man upp och typ gör sitt morgonkaffe och sin morgonmacka liksom. Men däremot på helgen så kanske man ställer sig och gör pannkakor eller lite sånt. Alltså att man ser, där är skillnaden liksom. Att man lägger ner lite mer kraft och energi på en ceremoni för att det ska vara lite extra fint.
Ja, det ska vara lite extra igen. Det är liksom inte direkt vardag på samma sätt. Men sen det är klart att de här begreppen flyter ihop lite. Ibland är det svårt att veta, är det en ritual eller en ceremoni?
Precis.
Och det kanske kvittar.
Ja, precis. Alltså, och jag tänker så här, jag sitter ju inte hemma och tänker så här, nu har jag en ritual eller ceremoni heller. Men däremot så kan det vara bra att veta vad som kan vad som kan ligga i ordet,
ja,
liksom.
Ja.
Men som du säger, alltså, ja, det är potato, potato. Ja, tomato, tomato. Alltså, ja, det är lite same, same but different. Men ja, det är ju ändå, ja, ord som dyker upp.
Ja, precis. Men jag tänker ändå att, alltså, ceremonier, då gör man många gånger lite mer.
Mm.
Alltså, det är kanske fler moment. Man kanske har en, det kanske är en meditation man gör tillsammans. Det kanske är en trumresa. Man kanske kallar in elementen, kallar in olika spirits eller väsen, ja, eller sådär liksom, att
precis,
man gör det ofta lite större.
Men jag tänker också trumresa. Det är ju också ett ett spännande ord, för det, ja, för det är ju så här, om man säger trumresa, i början jag visste inte ens vad det betydde liksom.
Nej.
För jag bara, jag fattar att man trummar, men liksom, vadå resa? Men trumresor är ju något av mina absoluta favoriter att, ja, göra.
Ja, det är helt fantastiskt. Alltså. Ja,
verkligen. Men då kanske vi ska berätta också vad det är. Ja. Att vi bara, jag älskar trumresor. Folk bara, ja, okej, vad gör du? Reser du runt med din trumma?
Eller, ja, men det trummar jag. Liksom. Det, ja. Fast man, ja, man reser ju till trummans ljud.
Mm.
Fast det är en inre resa.
Mm.
Man förflyttar sig inte under resan, utan, nej, man är stilla.
Ja.
Alltså ofta sitter man eller ligger ner. Sen kan man, det kan ju finnas trumresor när man rör sig också säkert. Men,
ja,
det vanligaste tror jag är att man sitter eller ligger liksom.
Ja. Ja, så egentligen simpelt förklarat så är det, man mediterar till ljudet, ja, av en trumma.
Ja.
Och där kan det vara, det kan antingen vara bara trummor, och det mm, finns ju på online liksom, massa, ja, olika trummor. Men sen kan man också vara på en meditation med någon som trummar, eller flera som trummar,
mm,
där de berättar liksom.
Mm.
Så som du säger, det är en guidad meditation kan det vara.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt kraftfullt, och, ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag älskar att meditera till trummor.
Ja, jag med.
Ja.
Och det är ofta, när det är en sån här guidning, så är det ofta en, alltså det handlar mycket om visualisering liksom,
mm,
att du går någonstans, man får en beskrivning av hur landskapen ser ut, sen kanske man ska klättra upp för en stege till ett träd, eller man kanske klättrar ner i underjorden, ofta är det någonting sånt, och sen så får man en beskrivning av hur det ser ut, eller att man själv får tänka sig hur det ser ut på det stället. Och så möter man kanske en person eller ett djur eller ett väsen som kanske har ett budskap till en och sådär.
Precis.
Ja, men det är helt fantastiskt.
Mm, verkligen.
Mm. Nu gör inte jag någon snygg övergång då, men ett annat ord som man ofta ser, det är ju Book of Shadows.
Ja.
Eller Grimoire.
Mm.
Och det är ju en bok, ofta liksom en typ av anteckningsbok. Kanske att man, många gör ju lite finare. Man kanske inte tar en sån här som man köper i 10-pack liksom. Utan en lite finare bok.
Mm.
Där man kan skriva ner, alltså man kan skriva ner liksom allt möjligt med sånt som man håller på med i sitt liv som häxa.
Mm.
Det kan vara att man skriver ner information om månfaserna. Till exempel, vad innebär växande måne, vad händer kring fullmåne. Man kanske skriver ner någonting om årshjulet, elementen, högtiderna. Man kanske skriver ner olika spel som man har gjort.
Mm. Tarotläggningar.
Tarotläggningar, örter man håller på med. Mm. Ja, men allting liksom. Mm. Det kan handla om astrologi.
Mm.
Om den årstiden vi är på nu liksom. Hur möter jag hösten? Ja, alltså man samlar allting på ett ställe så. Istället för att vara lite spretig som jag är och skriva ner saker lite här och var.
Ja, alltså, jag tänker, jag skriver inte så mycket så, men jag har en bok där jag har skrivit ner tarotläggningar, och det är lite för att jag ska komma ihåg dem lite själv och sådär. Ja. Och sen har jag även en bok där jag kan skriva ner meditationer och lite när jag är på kurs och sånt. Och det är ganska intressant att se, om man går tillbaka och se vad man har varit med om i meditationer och vad man fått till sig och sådär. Sen tänker jag, saker som jag får till mig i meditationer, de glömmer jag inte bort heller. För vissa saker är så kraftfulla. Så att även om inte jag kommer ihåg dem just här och nu, så kanske det kommer till mig sen. Alltså bara, men det var ju det. Och, men absolut, det underlättar ju att skriva ner. Så kanske man kan få lite annat perspektiv på det hela också.
Och det är ganska rofyllt att sitta och skriva ner sådana saker. Mm. Sen är det ju lite olika, alltså man gör ju det här på sin egen ambitionsnivå.
Mm.
Det kanske bara är en vanlig skrivbok, man kanske bara klottra ner lite.
Ja.
Och sen har jag sett, alltså det finns ju personer som jag sett på Instagram som gör så otroligt vackra Pocket Shadows liksom. De lägger ner jättemycket tid på dem, använder stämplar, de målar med vattenfärg eller så akvareller, massa olika färger, gör små bilder och så vidare.
Ja, visst. Där kan man ju bara låta kreativiteten flöda.
Ja.
Och det är också ganska vanligt att man har någon slags bok. Men det är också så här, det är upp till var och en. Jag är så dålig på att skriva ner. Men däremot, jag tänker lite också så här att både du och jag använder Instagram ganska mycket. Det blir lite som vår egna bok av Shadows, fast på ett annat sätt. För där kanske man delar med sig av saker man har upplevt eller hur man känner det eller så här. Och det som jag tycker är fint med det är att där får jag ju man feedback väldigt fort och liksom folk hör av sig och sådär. Så att man kanske inte kan säga att det är en book of shadows, men det är ändå ett
man
annat sätt.
Man får dokumentation i alla fall. Ja. Det. Sen kanske man inte delar liksom sitt innersta där som man kanske gör i sin egen bok. Men ja, man delar absolut med sig.
Precis.
Vi kanske har gått igenom nu de flesta av de här begreppen vi hade tänkt oss.
Jag tror det, för jag har inget som jag känner så här, åh, det här har jag suttit och väntat på att säga liksom.
Nej.
Men som sagt, det finns ju jättemånga olika begrepp. Och det här var väl de begreppen som vi kom liksom på, liksom så här, vad heter det, som var top of our minds liksom. Ja. Men det finns ju fler saker, och om det är så att du som lyssnar typ undrar så här, vad fan betyder det här? Alltså, hör av dig och fråga. Ingen fråga är för dum, och jag tänker att om man är ny inom det här ämnet eller liksom har svårt att förstå ett visst begrepp liksom, det är bara fråga. Vi dömer ju ingen, så det är så här, ingen fråga är för stor eller för liten. Och jag menar, i början så frågade jag jättemycket med folk som jag kände hade förtroende för och inte kände att de skulle dumförklara mig, för att jag fattar inte, vad menar du liksom? Ja. Och ofta tycker jag folk blir glada när man frågar också.
Ja. Och som sagt, hör gärna av er om ni tycker att vi har sagt något jättetokigt nu. Om ni har en annan tolkning av något begrepp, så får ni gärna säga till oss. Så kan vi diskutera det.
Precis. Det är ju som vi säger, vi sitter ju inte på några sanningar, men vi lever ut efter vad vi tänker och tror. Ja.
Men hörni, fortsätt att njuta av hösten.
Ja.
Så hörs vi snart.
Det gör vi. Ha det så bra, och följ oss på Witchypodden på Instagram.
Ja. Och ta hand om er.
Puss och kram.
Ciao.